Till min förskräckelse så började en fasansfull kamp för att behålla körkortet efter det där. Jag upplevde det som ett rättsövergrepp.
Kring 200 000 svenskar har någon form av ögonsjukdomen glaukom. Det är en allvarlig sjukdom som kan leda till blindhet. Det är viktigt att man får behandling i tid. En av dem som fått diagnosen glaukom är Ingmar Söderström, 73 år, i Sundsvall, som redan som 49-åring drabbades av glaukom, eller grön starr som sjukdomen också heter. Och jag tänkte du skulle först få berätta, vem är du?
Ja, jag är en bondpojk från Knarp, 4 mil söder om Sundsvall. Uppvuxen på en bondgård.
Har du jobbat som bonde under ditt liv?
Ja, när man växer upp på en bondgård så får man ju, som är ungdom, så får man ju delta i det arbete som finns där. Jag fick ju lära mig att köra traktor väldigt tidigt, kanske som 12-13-åring. Och köra häst och med härsa och allt sånt där som man gjorde på en bondgård fick jag delta i. Och det var ju en fin sak. Det stärkte ju en. Att få göra saker praktiskt. Och vi hade ju 2 morbröder på den här bondgården och mamma. Och vi bodde på den andra delen av gården tillsammans med mamma, pappa och 3 syskon. Så vi hade en kärnfamilj på det stället också. Sen flyttade vi därifrån för pappa ville flytta till en villa som vi byggde i Gnarp. Och då så flyttade familjen dit. Men min mor hon åkte mellan varje dag ner till bondgården och mjölkade under många, många år faktiskt. Eftersom vi hade flyttat också. Och man fick ju också delta på sommarloven även på bondgården efter det. Så att barndomen och uppväxten var, ska man säga, utvecklande om man tittar tillbaka på det hela. Och sen var det väl gymnasium i Hudiksvall. Och därifrån så var det väl en tanke från min sida att jag skulle bli militär. Och började jobba som, jag fick göra värnplikten på I21 och började också som officersaspirant en gång i tiden, men det var väl saker som gjorde att jag hittade andra vägar. Och då var det posten inom administrationen. Och där har jag jobbat i 40 år efter där när jag hade ryckt ut ur det militära 1971. Så det är väl min bakgrund, och i posten så har jag jobbat väldigt mycket. På den sista tiden i mitt liv där så var det mycket in på internationella frågor och internationella kunder kan man säga. Så det har varit, posten har ju haft den möjligheten att erbjuda en arbetsgivare men många olika yrken. Och det har jag tagit fasta på.
Och nu bor du i Sundsvall och du har familj?
Ja, jag och min hustru flyttat från Ljustadalen till Granholm. Och orsaken till flytten är ju att lämna villan och göra ett annat boende, för att jag vet ju att jag har den sjukdom jag har och min syn blir inte bättre. Och då är det viktigt, har jag förstått, att flytta medan man kan och även då ha möjlighet att bo in sig i området så att man så småningom, om synen skulle försämras än mer, kan fortsätta hitta och ta sig fram buss till stan och så vidare och de bitarna. Och det har blivit en bra flytt, och sen har vi då en sommarstuga i Oxand i söd i norra Hälsingland som vi använder på sommaren.
Har du barn och barnbarn?
Ja, jag har 2 döttrar och 3 barnbarn. Och det är ju också en intressant sak som man kan prata om eller sjukdomen som sådan. Så de går ju på kontroller ungefär vartannat år i nu för tiden. Och det har de gjort sedan jag fick min diagnos. För att eftersom min mor hade glaukom och jag har glaukom så är mina döttrar i riskzonen väldigt utpekat. Mm.
Och det var på 90-talet som det uppmärksammades att du hade glaukom som också kallas för grön starr.
Det stämmer det. Och jag ska kanske säga så här också att först när glaukom kom till vår familj, det var när mor kom hem från sjukhuset i Hudiksvall en dag och satte sig vid köksbordet och storgrina. Det var väl så lätt att ta till sig det för 15-åring på den tiden. Och sen hade man väl kanske svårt också att ta till sig vad det här innebar för någonting. Och min mor, hon fick ju ögondroppar på den tiden då, och så fortsatte det framåt. Och sen var det inte så mycket med det, men efter 15 år ungefär så var hon friskförklarad i Hudiksvall av en läkare som hon hade på den tiden då. Hon hade inte glaukom innan man på, och i och med det så var det ju glömt. Och hur det började för min del då, det var helt enkelt så att jag jobbade då med kunder mellan Sandviken och Kiruna kan man säga, och då körde jag väldigt mycket bil. Och när man kör bil och på långa sträckor så har man inte så mycket att göra. Och då satt jag ibland och tittade med vänster öga och höger öga och upptäckte så småningom att jag hade något konstigt på höger öga. Det var inte lika bra som det vänstra. Så jag bokade tid på en optiker här i Sundsvall och berättade om ett synproblem. Och han sa så här, han testade med glas, olika uppsättningar av glas och så vidare. Men han bara berättade för mig, hörru du Ingmar, nu här är någonting som är skumt. Jag kan inte fixa det till dig. Det är någonting som är fel i ögat som vi måste undersöka. Och då vill han skicka den remiss till ögonkliniken i Sundsvall här. Som efter några månader så vart jag kallad dit då för undersökning. Och det var ganska odramatiskt i sig, själva undersökningen som sådant. Men rätt så omfattande för att vara. Jag var van vid att gå till en optiker då. Men de konstaterade ganska snabbt att jag hade en glaukomskada. En påbörjad glaukomskada på höger öga. Och det var det som var orsaken till det hela. Men om man säger synfelet på den tiden, det var att jag hade 1,0 på vänster öga och 0,9 på höger öga. Så det var ju ganska normal syn, inte anmärkningsvärt. Och jag hade aldrig något problem heller med det hela. Jag har normaltrycksglaukom eller lågtrycksglaukom, och då kan man inte ta det på ögontrycket. Så det är också en svårighet i sammanhanget.
Man kan säga att glaukom eller grönstarr har många olika varianter.
Ja, helt riktigt. Det är ju en individuell sak. Och när jag pratar glaukom pratar jag om min glaukom. För att det jag upplevt, och det är bara det jag kan prata om egentligen. Så på den vägen har det varit, och det där var ju 97. Det som då skedde, ganska anmärkningsvärt för min del, det var ju då att min doktor ville skicka in mina resultat till Vägverket heter på den tiden då, med tanke på mitt körkort. Fattade väl ingenting om det. Jag kunde väl aldrig tänka mig att det skulle vara något problem. Men till min förskräckelse så började en fasansfull kamp för att behålla körkortet efter det där. Jag upplevde det som ett rättsövergrepp. Jag hade inga problem och körde fortfarande naturligtvis bil som jag hade gjort tidigare. Men det slutade med faktiskt med att det började komma brev att man skulle dra in körkortet mitt. Och jag är ju ganska kämpig av mig, så att det ville jag ju verkligen inte uppleva. Så jag överklagade hit och dit om de här sakerna och så vidare. Fick, ska jag säga också, väldigt gott stöd av två läkare på Sundsvalls sjukhus som uppriktigt sagt sa så här att är det så att du ska tappa körkortet för den här lilla skadan, då är det väldigt många fler som skulle behöva tappa körkortet här. Så det här är inte bra, sa de. Så att de ställde upp på min sida och skrev intyg då mot det hela. Men vi hade ju motparten. Det var ju någon sån här verksläkare inom Vägverket då, som satt och skrev. Och jag kommer aldrig att glömma hans inlagor. Alltså, jag anser att, alltså med en myndig skriftväxling, sådana här personer ska inte köra bil. Punkt slut. Så körkortet drog in 1999, och av en konstig anledning när det gäller myndigheter så skickar de alltid kärleksbrev på fredagar. De kom på fredagar. Det värsta kärleksbrevet kom fredagen före min semester 1999, sommarsemestern. Tack!
Och du var ju inte ens 50 år när det här ägde rum.
Nej, indragningen var 99, så jag var ju 49 då. Och det ska jag säga, det har satt djupa spår i min själ. Att myndigheten betedde sig på det här sättet mot mig. Och då kan man fråga sig, ska man lägga sig ner och dö? Det gjorde jag inte. Utan jag kämpade vidare. Via den tiden var det länsrätt som det hette, att motverka det här på något sätt. Men det gick också att överklaga det till kammarrätten, och jag gjorde det. Från början hade jag advokathjälp med det hela, men till slut sa juristen det att nu ska du inte lägga några mer pengar i det här ärendet, för det här är omöjligt. Och när en jurist säger till mig i ett sånt läge, då känner man sig ganska nedslagen, och då finns det bara två vägar att gå. Antingen fortsätta kämpa eller ge upp. Och jag bestämde mig för att fortsätta kämpa. Och även här hjälpte mina läkare i Sundsvall att skriva intyg till det hela när det gällde då i kammarrätten. Men sen gjorde jag en annan sak som jag tror överraskade Vägverket, och det är att jag gick till en körskola och bad att få ta en provlektion. För det kunde man göra på den tiden, att det var fullt tillåtet att ta provlektioner. Och det var en trafikskola här i Sundsvall, så jag körde upp för en trafikskolechef här då i januari. Och det var ganska en sen eftermiddag i januari, och det var ganska dunkelt, snöigt och halt. Men det gick alldeles utmärkt. Och det varit ett väldigt fint intyg, tyckte jag. Och det fanns med i kammarrättsdomen också. Och det var mitt svar till den här ettrige verksläkaren som i december hade dömt ut mig helt och hållet, att jag inte kunde köra bil. Så det var en liten seger. Men det dröjde ändå till och med november innan den här rättsprocessen var över. Så att i samband med ungefär allhelgonahelgen så fick jag tillbaka körkortet. Det var en seger.
Det lönade sig att ligga på, helt enkelt.
Ja, det gjorde det. Och under den tiden så var man väl ganska ovetande om sin glaukomskada. Det handlade inte om glaukom för min del då, utan det handlade om att få tillbaka körkortet. Men jag hade ju ögondroppar redan från den tiden, och att det var påtagligt att jag hade en skada. Men den var ju väldigt, väldigt liten.
I övrigt, hur har din ögonsjukdom påverkat ditt vardagsliv?
Ja, det här är ju länge sedan tillbaka. Så man kan väl säga så här, får dela in det här i perioder. Och då får man nog gå ända fram till 2014. Det är ganska lång tid. Jag fick mitt körkort omprövat vartannat år. Det gick, var inga problem med det hela. Och det innebär ju också att sjukdomen var ju relativt stilla, om man säger så. Det hände inte så mycket under den här perioden. Men nu, mellan 2014 och 2015 så började det på att hända någonting. Och då man pratar ju om progress i det här sammanhanget. Och där hände det någonting, att det började på och påverka synen mer. Framförallt på det mitt högra öga. Det vänstra ögat var ganska stabilt, men det högra öga försämrades ganska rejält. Så 2015 så fyllde jag inte kraven för körkort igen. Så då var jag anmäld till Transportstyrelsen då. Och fick det indraget 2016. Jag gav mig inte då heller, utan jag försökte överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Härnösand, men det gick inte. Jag fick nej där. Men jag hade gjort en sak som också var väl lite speciell, att för att hindra indragning av körkortet så hade jag gjort en egen remiss till TME-enheten i Örnsköldsviks sjukhus. TME står för trafikmedicinsk enhet, där det finns en arbetsterapeut och en trafiklärare som testar personer som har haft stroke eller andra sjukdomar. Och för att då göra en utvärdering om de kan köra bil eller inte. Så jag var kanske en av de få som har gjort en glaukomutvärdering där. Men det gick bra. Men det räckte ändå inte att få behålla körkortet, och det räckte heller inte för att övertyga förvaltningsrätten om det hela. Men däremot så fick jag under resans gång lära mig att man kan söka dispens. Så jag fick dispens ganska snabbt efteråt, att sen jag hade sökt dispensen, att köra bil dagtid 2017 då. Så jag har fått tillbaka körkortet den vägen då. Men tyvärr så fortsatte synförsämringen att göra det, så 2019 då skulle omprövas igen. Då var det, gick det tyvärr inte att göra det.
Kan du beskriva hur du ser?
Ja, nu är vi ju 2019, nu är vi ju 2023 ungefär vid den tidpunkten, motsvarande 2019 då, kan man säga. Och då skulle man kunna uttrycka sig på det här sättet då, rent medicinskt så finns det någonting som heter VFI när man mäter synfält. Och då heter det Visual Field Index, alltså synfältsindex. Och det är ju 100% på båda ögonen om man är felfri. Och jag har 30% på vänster öga och ungefär lika mycket på höger öga. På vänster öga så är det synskärpan 0,9. Så det är jag tacksam för det är väl det som håller mig över vattenytan. Men på högra ögat är synskärpan 0,06. Så att jag har syn längst ute till höger. Men det är synskärpan i det området är ganska svag eftersom den minskar från centrum ut mot kanterna. Så att, men där har jag ju en gångbar, om jag tittar snett så kan jag ju se lite grann på det sättet.
Hur går det med läsningen?
Ja, så, tack vare att jag har vänsterögat då, som är ganska friskt i syn. Det har ju synfältsproblematik, men inte i det centrala seendet, utan där har jag ju 0,9, så det klarar jag bra med läsglasögon. Men alltså, jag har ju tydliga synproblem, absolut. Vad ska man erkänna? Och det gör jag också nu för att det går inte att dölja. Man måste vara öppen med det. Och det är väl en del som, i processen som är att erkänna att man börjar se sämre. Jag har svårt att fråga om hjälp. Jag skulle gärna bära en väst som talade om hur läget är. Det skulle jag kunna bära utan att skämmas. För det tror jag, när man ser en människa på ICA Maxi som kryper på alla fyra för att läsa på en prislapp, så måste man ju förstå att det här är något som är fel. Eller lägger sig tvärs över frysdisken. Av någon anledning sätter man prislappar i bakkanten i frysdisken. Det är omöjligt att se dem. I värsta fall skulle man behöva lyfta upp dem från frysdisken och titta på dem och sen sätta tillbaka dem där. Helt absurt egentligen. Det är mycket sådana där saker man ser nu när man ser sämre. Att hur lite man tänker på den människa som har lite synproblem.
Nu vet jag, Ingmar, att du har orienterat en hel massa år. Och hur har det gått utifrån din diagnos?
Det har blivit mindre orientering, måste jag erkänna. Det beror också på att jag bor på ett annat ställe under sommarmånaderna. Men om man tittar nu, vi har ju vinterserie här, vi springer nattorientering nu under vintern här, och det går väldigt bra tycker jag att kunna göra det. Det jag har problem med, det är inte att läsa kartan i sig, utan det är det att följa bansträckningen på kartan, för själva trycket, kartpåtrycket är så svagt. Smala, små, tunna linjer, små ringar, svårt att se, så att jag skulle kunna få stå en minut drygt och bara vänta, titta, försöka hitta vad är starten på den här orienteringskartan. Det är väl ett problem. Men att ta sig fram som sådant, det upplever jag inte att jag har problem med ändå. För orienterare, vi har en belägenhet att kunna springa. Vi tittar aldrig bara vi sätter fötterna, utan vi har blicken riktat framåt. Och vi stramlar ibland. Så är det ju. Men vi har ganska bra balans tack vare att vi har sprungit i skogen under många, många år. Så har vi någon form av inbyggd gyro som håller oss upprätta.
Men det måste ju kännas underbart att kunna fortsätta att orientera trots liksom din status här och nu.
Ja, men det är klart att det är ju en viktig del av mitt liv. Det är det. Jag ska kanske återkoppla och berätta det och hur det gick för min mor här. Att när hon trodde att hon hade gråstar. Det var väl ungefär ganska långt sedan hon hade slutat med sina ögondroppar då. Och hon åkte in till Hudiksvalls sjukhus efter en remiss då att undersöka sig. Då visade det sig att hon hade ju en allvarlig skada av glaukom eller grönstarr. Hon hade inte gråstarr, hon hade grönstarr. Hon hade ju, utan att vara behandlad för det hela, gått många, många år där den här sjukdomen hade brett ut sig. Så att hon slutade ju som vid 90 års ålder, så var hon ju i princip blind. Hon kunde skilja på dag och natt och så vidare, men hon hade inga synmöjligheter kvar. Så att det är väl också en sak som har... Jag känner till att, och jag vet ju att jag följer i hennes fotspår, för att hon hade precis samma dåliga högra öga. Och jag är ju en skugga av henne, och det som oroar mig egentligen är väl att jag upplever att min progress är snabbare än hennes, tyvärr. Men det man har, det har man.
Hur ser du på framtiden?
Jag försöker leva i nuet. Jag förstår ju att jag kommer att se sämre i framtiden. Och det jag kan göra, det är att förbereda det så mycket som möjligt på ett eller annat sätt. Nu har jag ju börjat med att flytta till exempel, i en del i det hela. I övrigt så försöker jag leva så normalt som möjligt, så mycket jag kan. Det som är pinsamt i många sammanhang och det är ju det här med att man är ju fumlig, spiller och om man säger armarna och sånt där har ju inte anpassat sig till det sämre seendet, utan det är samma reflexer som tidigare. Man ska fatta ett glas så går det snabbt som bara den, men glaset ramlar. Ska man fylla i kaffekoppen så missar man koppen och fyller på fatet. Och ja, det är mycket sådana här saker. Plus att man är en liten slaskis nu för tiden. Det är pinsamt, men vad ska det är, de som känner den vet ju hur det är. Ja, det, jag kan väl säga så här också att jag har läst en bok som heter Se sämre, må bra av Christer Inde. Och jag tycker det är en väldigt bra bok för den ger lite hopp. Och sen är det ändå så här att jag har ju tid på mig, tycker jag, att lära mig successivt om hjälpmedel som jag kommer att behöva framöver. Men kruxet är ju det att man ska ju lära sig innan man verkligen behöver, och det har väl jag kanske svårt att ta tag i.
Är det någonting ytterligare, Ingmar, som du skulle vilja säga?
Det är väl så här också att leva nuet. Och är det så att man drabbas av en ögonsjukdom, var inte rädd att prata med era vänner och bekanta om det. Var ärlig, säg som det är.